På jakt efter framtidens kyrka heter podden som du nu har slagit på. Kanske för första gången eller kanske för andra, tredje eller massa gånger i rad som du tonar in på den här podden. Oavsett om det är första eller upprepade gången så är du varmt välkommen hit. Här samtalar jag som heter Karl-Henrik Acklund med en gäst i taget om dess längtan om framtidens kyrka. Och idag så sitter jag här tillsammans med Samuel Berg.
Hej Karl-Henrik, kul att få vara här, verkligen.
Varmt välkommen.
Tack så mycket. Och eftersom du sa att inte, jag håller på att stänga av telefon här så ska jag bara få av det här.
Ja, det är bra. Ja. Så att det verkligen bara blir vi som pratar, ja.
Ja.
Du, Samuel.
Ja.
Jag brukar inledningsvis här be min samtalsgäst att presentera sig själv så kort men så bra som möjligt. Mm. Vad säger Samuel då?
Då säger jag följande. Jag heter Samuel Berg, är trebarns pappa och make. Det är väl det som har format mig mest i livet. Mina relationer, min inre krets, min familj. Jag är också lärjunge. Jag blev frälst 2019. Idag är jag verksamhetsledare på Hela Människan i Falköping. Hela Människan heter tidigare RIA och vi vänder oss till människor i socialt utanförskap.
Just det. Och din roll där är, du är daglig ledare, eller vad säger man?
Ja, mitt ansvar är att leda verksamheten, marknadsföra verksamheten och vara i stöd och samtal.
Ja. Mm. Är det en stor verksamhet, Hela Människan i Falköping?
I Falköping, vi bedriver en medelstor verksamhet. Vi är en öppen verksamhet endast. Vi har inget härberge eller någon delarbutik, utan vi är öppen verksamhet. Vi har 20-25 gäster dagligen som kommer och besöker oss.
Ja.
Så vi vänder oss till människor som står allra längst ner på det sociala trappsteget.
Just det. Och öppen verksamhet, vad innebär det dagtids... Alltså det finns inte...
Nej, från 8 på morgon till klockan 14.30 på eftermiddagen.
Ja, just det.
Måndag till fredag och sen lördagar så hålls det öppet av våra olika församlingar runt om i Falköping.
Just det. Det drivs helt ekumeniskt.
Ekumeniskt, ja.
Ja. Du, Samuel, du har ju en väldigt... intressant bakgrund. Jag tänker vi ska börja där lite. Mm. För i den här podden så egentligen så finns det en grundläggande fråga. Och jag brukar börja med den rakt på. Att vad längtar du efter när det gäller framtidens kyrka? Mm. Men jag tänker också att det är naturligt att börja lite i din historia innan vi riktigt landar där. För jag är nyfiken på att höra just utifrån din bakgrund och din historia. Mm. Vad du sen har med dig in i det. Så det känns naturligt att vi börjar där lite i det här personliga vittnesbördet.
Mm.
Vart börjar vi, Samuel?
Ja, vi börjar ju genom det att jag en gång i tiden valde fel riktning i livet. Jag valde att börja just vid 15-16 års ålder, så klev jag på tåget, i missbrukståget, och det var fantastiskt roligt i början, det kan jag inte säga annat. Jag fick ju till mig av de som kunde det där, var ute och föreläste i skolor, sa ju ta aldrig den här drogen för den är farlig. Men när jag tog drogen första gången så upplevde jag en sån eufori och skön känsla. Så jag tänkte i min naiva ungdom då att de vuxna vet inte vad de pratar om. För hur kan någonting vara farligt som man mår så bra av?
Mm.
Det började någonstans allting. Och jag mådde fantastiskt bra första åren i det. Och jag kunde upprätthålla ett gott liv i många, många, många år genom livet. Men jag föll alltid tillbaka. Jag levde ett dubbelliv. Och efter decennier av missbruk och dubbelliv och hamnat i situationer som jag inte ens kunde föreställa mig, gjorde att jag vid närmare 40 års ålder befann mig på min absolut lägsta punkt i livet. Jag var en hemlös narkoman, luffa omkring här i Falköping. Det var inte det att jag var intellektuellt obegåvad. Jag visste mycket väl att det jag har gjort sådana åverkan. Men jag kom inte ur klona. Jag kom inte loss. Jag var så kraftlös. Jag kände liksom inte att det fanns något hopp, någon väg för mig. Och när jag befann mig där i den här unkla källaren, så brydde jag mig som inte mycket längre. Jag hade gjort mig vän med den här ensamheten, sorgen, skammen. Jag brydde mig inte. Jag var ganska uppgiven.
Och det här var ett missbruk. Det fanns både, det var både droger och alkohol i sig.
Ja, jag var fullblodsnarkoman helt enkelt.
Ja, ja. Och även fanns det... Hur finansierade du allt detta? Kriminell?
Ja, kriminell. Jag hade ju en väldigt duktig förmåga att utnyttja andra människors godhet. Och då kom det till myndigheter och sånt. Va? Jag var duktig på bedrägerier. Ja. Och det har jag alltid kunnat få in mycket pengar igenom. Men den sista tiden i mitt aktiva liv, då befann sig jag. Då var jag ju så beteendestörd på grund av drogmissbruk. Då var det ju cykelstölder och man stal från butiker. Och det var mer den typen av småbrott. Ja. Sen hade jag ju sjukersättning och sånt också. Så jag var ju så pass faktiskt skadad efter händelser i mitt liv där jag både har blivit skjuten, jag har blivit svårt knivhuggen, jag har blivit överfallen i mitt hem till och med, där 5-6 stycken gärningsmän bryter sig in mitt i natten 2012. När jag går tillbaka och minns det här så känns det fortfarande helt overkligt att detta har hänt mig, men det hände mig och jag var övertygad att jag skulle dö där på köksbordet. Men i det här skeendet så kommer polisen in och griper samtliga gärningsmän och de döms till längre fängelsestraff. Efter den här händelsen så fick jag faktiskt till mig att jag har en hjärnskada. Att jag inte längre kommer att kunna fungera som människa. Att jag inte längre kunnat komma och jobba. Men då hade jag insjuknat så allvarligt i min beroendesjukdom. Då tänkte jag faktiskt bara att nu kan jag knarka hur mycket jag vill. För nu har jag sjukersättning. Nu kan jag gå den vägen framåt. Jag behöver liksom inte aldrig mer jobba. Så, men till slut så hade sjukdomen gjort så pass att jag hade blivit så pass allvarligt sjuk så att ingen människa ville längre ha med mig att göra. Det var faktiskt så pass illa.
Ja. Alltså men, du pratar ingen, alltså föräldrar, syskon, nej, vänner, det fanns inget.
Till slut så bröt även mina föräldrar kontakter med mig. Tack och lov, säger jag. Tack och lov, för det är lite så som det fungerar. Man drar med sig andra ner i sitt sjukdomstillstånd. Det går inte att bota beroendesjukdomen. Det är en dödlig sjukdom, men det går att behandla den. Men jag visste inte hur. Jag hade ju försökt på olika sätt och sådär, men... lösningen kom för mig egentligen, påbörjades redan där, för ett ställe jag var välkommen till här i Falköping, det var just Ria hela människan. Det var inte så att jag tog emot det här budskapet de sände ut där. Jag tyckte rent av det var tramsigt, det var inget för mig, va? Men de som jobbade där, de hade en förmåga att se mig. Att inte se problemet Samuel, utan de såg människan Samuel. Och där hände någonting i mig, det började hända någonting. Där kände jag ett människovärde som började återupprättas. Och de vet ju att de bad för mig någon gång också. Jag tyckte det kändes lite märkligt, men efteråt när jag la huvudet på kudden på kvällen så minns jag tillbaka den här bönen som jag hade fått. Men som sagt, det som verkligen kom till mig sen när jag befann mig ytterst i en situation där jag satt helt uppgiven i en fåtölj på hela människan en lördag. Så är en församling där ute. Och församlingen läser ur en bok, och den här boken tyckte jag lät så väldigt bra. Det hände någonting i mig. Och jag fick den här boken och jag tog den här boken ner i min källare och läste den från början till slut. Och då förstod jag att en kille som heter Sebastian hade träffat Gud, mött Gud. Jag visste ju ingenting om Gud, va? Jag hade ingen aning om någonting gällande sånt. Men det gav mig ett hopp, så jag bad några dagar senare om hjälp. Så jag kliver in på kommunens boende. Men jag är ytterst aggregerad och konfronterar alla människor. Jag mår inte bra. Jag stöter mig och blöter mig och är irriterad och upplever min trasighet vara väldigt besvärande. Och så händer den situationen där jag blir utsatt för ett brott. Någon stjäl min cykel som var stulen från någon annan, men det var i alla fall min cykel då, tyckte jag. Och vi hamnar i bråk. Men personalen kommer och säger, Samuel, gå ut härifrån. Och jag går ut därifrån och hamnar i... Sen senare ringer upp det gamla livet. Men i det skeendet så råkar faktiskt kyrkportarna stå öppet på Sankt Olofs kyrka. Och jag går allra längst in, eller längst ner sätter mig. Och där står prästen och ber välsignelsen. Och den bönen, den välsignelsen gjorde någonting med mig. Jag har sökt kickar hela mitt liv. Men den kicken och känslan jag fick då och där... 5 maj 2019. Efter det så blev sig ingenting likt. Jag gick ut från kyrkan och bröt ihop och grät länge. Kommer tillbaka till det boende jag bodde på. De blev misstänksamma över min nya uttryck eller min nya sätt att vara. Så jag fick ju genast lämna prover och sånt, men det visade sig ju ingenting. Och nu började hända grejer. Jag började fyllas av liv och glädje. Jag började göra saker som jag tidigare aldrig har förmått mig att göra. Jag började skriva, jag började läsa. Jag började sätta upp jag är. Sen satte jag post-it-lappar upp på väggen. Jag är ödmjuk, jag är kärleksfull, jag är viktig. Och det där, jag trodde ju inte ens på det själv, men någonstans hade det börjat någonting med mig, va?
Mm.
Och så började jag få såna här olika förmaningar att jag skulle göra det här och det här och det här. Så jag började som volontär på Hela Människan och gå in där och betjäna. Och sen kom jag till ställe i Sävsjö. Det är en kampanj som heter Det finns hopp. Och jag är där och det är tusentals människor där och jag landar där och trivs i den miljön. Men så måste jag gå på toaletten och när jag kommer tillbaka från toaletten så står just Sebastian Staxet där. Och jag går fram och tackar för boken och berätta lite kort för honom om mitt liv och då säger han: bror, Jesus älskar dig. Och då först förstod jag att jag hade blivit frälst några månader tidigare. Jag hade ju inte visst vad som hade hänt med mig, va?
Mm.
Nu sa Sebastian, den som har skrivit boken som var den som gav mig hoppet, berätta nu också även för mig att Jesus älskar mig. Och då var det självklart för mig och han förde mig till någon som heter Joel Sjöberg som stod massor med böcker. Och jag var så starkt övertygad att jag är frälst. Jag är Jesu lärjunge. Det var så starkt och det var så påtagligt. Sen döper Joel Sjöberg mig i Sävsjökampen 8 på morgon. Och det beslutet var det bästa beslutet jag har tagit.
Mm.
Det var det bästa beslutet jag har tagit.
Mm. Det är fint.
Mm.
Mm. Och du, det här har du berättat många gånger, men jag märker också att du har inte pratat så mycket om det att du är oberörd.
Nej, det är så förunderligt verkligen från då och nu idag. Och jag förundras över det här faktum för när de här sjukvården och alla de som har brytt sig om mig är så otroligt tacksamma till dem att ha funnits där och lagat mig varje gång, va? Något sönder. Men det som gick sönder i mig som de inte sa gick att laga, det var hjärnan. Vem har lagat den då, tänker jag nu? Mm. Vad är det som gör att jag kan fungera som människa idag?
Mm.
Att jag kan ha det ansvar jag har att leda en verksamhet. Att ha ansvar för familjen och det som är omkring mig. Det är förunderligt.
Mm.
Och jag vet när jag tog mig med, då var inte min fru, hon var min flickvän då. När vi skulle åka till habilitering i Skövde för att bryta den här banden och koppla bort dem ifrån det som har präglat min identitet så mycket, sjukdomsbilden. Och jag åker dit och med min fru så säger jag tackar så mycket. Tack så mycket för all den hjälp jag har fått. Jag är väldigt tacksam för det. Men nu är jag färdig med er.
Mm.
Nej, men så fungerar det inte, säger de, försökte. Och så. Nej, men jag är faktiskt, det här är det nu. Jag är tacksam, jag vill gå härifrån. Ja, men nu märker vi på dig att du börjar bli trött. Nej, börja inte med det nu. Och så säger jag att jag har blivit frälst. Och då helt plötsligt var det inga problem. Eller de blir säkert obekväma med det. Men då fick jag gå.
Ja.
Och jag är otroligt tacksam till att jag har fått så mycket vård och hjälp. Men att bryta de här banden och gå vidare. För jag var så fylld, jag är så fylld av den heliga ande. Och det är det jag tänker för mig idag. Att det går att få upprättelse och helande.
Mm.
Men i mitt fall så krävdes det bara att jag skulle komma ner på mina bara knän. Jag har ju tillbett framgångsguden, va?
Ja.
Den har jag trott på mig själv och värderat mig mycket utifrån de här tre pena. Pengar, prestationer, popularitet.
Mm.
Men till slut allt det där raserade och det fanns, jag var i spillror. Då och där så kunde Guds ande fylla mig och blåsa liv i mig. Och det är därför jag älskar Jesus så oerhört mycket.
Ja.
För jag är inte vidskeplig, jag tror inte på slumpen. Jag tror på att Gud har en plan för oss alla.
Hade du levt idag om det inte varit för Jesus?
Nej, det hade jag inte gjort.
Du är säker?
Ja, jag är helt säker. Helt säker. Jag vet min mamma, ofta min mamma älskade mig och älskar min mamma oerhört mycket också. Hon finns tyvärr inte i livet längre. Många gånger så satt hon vid uppvaknandet på akuten. En gång när jag hade blivit skjuten i huvudet så sa hon till mig: Samuel, katten har 9 liv. Hur många liv har du? Mm-hmm. Och jag lovar min mamma, jag ska ta mig an livet. Jag vill ju det här, nu vill jag ju komma. Men ofta slut blev det så att jag misslyckades. Men så efter jag kom till tro på Gud så hade vi 2 fantastiska år medan hon levde fortfarande kvar. Och jag kunde leva i gottgörelse och vara i min mammas liv. Att vara den här sonen som hon stolt kunde se på. Vara den här sonen som var nyfiken på mammas liv. Mm. Att få hon att berätta om sitt liv.
Fint. Mm. Du Samuel, med allt det här nu, det finns ju massor man skulle kunna liksom prata mer om i detta och så vidare. Men jag tänker att med det som grund, att vi nu skulle prata lite om kyrkan framåt och din längtan. Och jag tänker att det lär vara ganska format utifrån din egen resa, din egen erfarenhet. Och jag tänker att det är så här i allmänhet att vi alla också har saker att bidra med in i. Det här är ju, säger ju Bibeln här tiden, att vi var och en har liksom att bidra med när vi kommer samman och så vidare i det. Men att din resa är ju lite annorlunda än, alltså den är, det är ingen dussin historia liksom i det. Mm. Mm. Så jag tänker att du har troligtvis liksom med dig tankar utifrån detta.
Mm. Mm.
Om liksom, vad är det för kyrka vi bygger framåt? Jag är väldigt nyfiken.
Ja, spännande. Ja, kyrkan för mig, när jag kom bli fräs så fick jag ett uppdrag som kyrkvärd. Och jag tyckte jag var väldigt högtidligt och fint. Jag är väldigt glad och tacksam för den uppgiften jag hade. Jag var ju väldigt rädd i början för att göra fel. Det var väldigt mycket ritualer och det var mycket sånt som skulle vara liksom på ett visst sätt för det skulle bli korrekt, va.
Mm.
Jag har haft en väldigt nåd eller väldigt tur med de möten av människorna jag mött i kyrkliga sammanhang. Jag vet då att prästen sa till mig, det gör ingenting om det blir fel, det kan bara bli annorlunda.
Mm.
Och det landade någonting väl i mig. Men det kyrkan är för mig, jag gjorde en intressant betraktelse igår när vi var ute på utflykt med hela människan och vi gick omkring på Klostervägen där, Rosenstigen vid Varnhem. Vi gick aldrig in i den här fantastiska byggnaden, gjorde vi inte, men vi gick och vandrade tillsammans i samtalet, i naturen. Och det är det jag tänker många gånger, kyrkobyggnaden i sig är för mig egentligen helt ointressant. Helt ointressant. Jag säger inte att den är oviktig, men för mig är den relativt ointressant. Utan för mig handlar det om att alltid möta människan på det sättet, med värdighet, med närvaro. För det är där som jag tror Gud är allra närmast.
Mm.
Kyrkan för mig är ju vi som är i kyrkan. En kyrka för mig ska vara utåtriktad. Den ska vara liksom en sådan som bygger relationer till varandra. Allting handlar ju om relationer idag. Relationerna finns ju i de 10 budorden. Det är att du, första är ju till Gud och de andra är ju till medmänniskor. Och jag tänker ibland, kristendomen för mig är ju just relationer.
Mm.
Och hur viktigt det har varit för mig också att återupprätta mina trasiga relationer. Och idag kan jag säga med gott samvete, jag har sunda och goda relationer trots att jag har levt i sus och dus. Va?
Mm.
Jag har fått kunna få förlåtelsen och kunna förlåta dem som har gjort mig illa. Det har varit så avgörande viktigt. Det är det här också. Jag har formats väldigt mycket ur en 12-stegsgemenskap.
Mm.
Där har jag upplevt det mer äkthet och mer ärlighet som jag kanske inte alltid har upptäckt och funnit i församlingen. Därför valde jag min fru att starta Celebrate Recovery i våran församling.
Mm,
våran fantastiska kyrka, Mösterbergs församling, EFS här i Falköping. Vi anslöt oss och gick in i de här stegen där man, alla människor bär på sår, ovanor och beroenden. Om skam och otillräcklighet. Och jag upplever ibland att vi kristna kan vara lite präktiga, att vi gömmer oss och bara pratar om Gud hela tiden. Men vi låter såna här saker som skam och allt det andra få komma åt sidan, för det som är så viktigt att det får komma fram. Så min framtidens kyrka, det är när man kanske inte fokuserar så mycket på att fylla kyrkbänkarna, utan istället snarare fundera på att fylla människornas inre liv med hopp.
Mm, mm.
Det tänker jag.
Hur går det till rent praktiskt? Är det helt enkelt alltså kyrkan då som i bemärkelsen människorna som tillhör den, som tillhör liksom församling. Mm. Är det att de är aktiva som småkyrkor där de finns i kontakt med människor? Är det där det sker då? Är det där liksom kontaktytan finns?
Ja, jag tror det. För jag är med i en hemgrupp nu i Åsarp i Korskyrkan och vi ska träffas ikväll. När man kommer hem till någon inbjuden till någon annans hem, det är ju bland det finaste man kan bli. Att få dela måltid. Att vi följer också nu en undervisning med Alfa då. Mm. Alfa-undervisning. Och samtalar utifrån de frågorna. Och i den omgivningen så upplever jag att folk är mer öppna, ärliga. De har inte den fasaden. Det är svårare i ett sammanhang när man går på en gudstjänst kanske. Och inte liksom kanske riktigt vågar visa sin sårbarhet.
Mm.
Så för mig tror jag som det är, det ökar mest antalet kristna runt om i världen. Det är ju i länder som Kina, Nigeria, Sydkorea. Och det är liksom i de ställena som kanske inte har stora byggnader eller kyrkor. Utan det är i hemmen, det är liksom i skjulet, det är liksom i fängelset.
Just det. Hur är det... I vilken mån ska man ställa det i kontrast då till, innebär det att vi inte ska ha gudstjänst, den traditionella gudstjänsten? Ska det ersättas av hemmet och den mindre samlingen eller är det ett komplement?
Ett komplement tänker jag. Gudstjänsten är också oerhört viktig. Den förmedlar just det som är som jag ser också som är så viktig, undervisningen. För att är man lärjunge så är det viktigt att man alltid har egenskapen att ha ett ödmjukt, läroaktig attityd. Jag har varit på gudstjänst, jag var senast på en här som inte var teologiskt utbildad. Får man säga namn här eller?
Ja,
hon hette Ebba. Ebba, en livfull. Hon hade en egenskap som var så kärnfull som jag tog till budskapet. Hon var äkta i sin predikan, i sin förkunnelse. Och äktheten är det någonting jag vill se mer av i kyrkan. Att vi vågar att visa vem vi är, vilka vi är.
Och det är enklare, alltså det där i den märkelsen där då med Ebba, som vi tar henne som exempel. Då var det ju hon i talarstolen och hon visade på den här ärligheten då i sin liksom förkunnelse, även om hon inte kanske var den mest beläste och utbildade som jag tolkade dig. Yeah. Men det fanns liksom en ärlighet, en äkthet där som liksom berörde. Men i gudstjänsten så är ju det är ju ganska få som egentligen har möjligheten att uttrycka ärlighet och äkthet. Mm. I alla fall i relation till andra på det sättet. Hon blir ju ensam. Det är därför hemmet och den lilla samlingen bredvid blir ett sånt viktigt komplement. Då. För då blir det möjligt för var och en att vara som Ebba.
Ja, precis.
Ja.
Bli igenkänning där, ja.
Ja.
Jättebra. Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag bar med mig den prediken att vi sätter standarden hur vi lever våra egna liv. Att det präglar också lite grann hur vi vill vara kyrka. Hur vi sänder ut för signalet till våra barn. Hur vi tar hand om vår familj. Vart vi sätter vår tid till. Liksom.
Mm, mm. Så hem i... Jag kan fundera på... Man vet ju en del alltså hemgrupper eller cellgrupper. Och liksom, kär liten grupp har många namn. Mm. Men att den där har ju... På många håll så har man nästan gett upp den biten, att det är svårt att få till då.
Ja,
den där samlingen också. Liksom. Det är svårt att få det där liksom riktigt att funka. Liksom. Och så blir det fokuset då på gudstjänsten.
Mm.
Eller då att man gör, att det nästan blir tvärtom då. Att det blir liksom bara egentligen den lilla gemenskapen som blir också. Mm. Finns inte den stora. Men du tänker att den här mixen, den här dubbelheten, att de befruktar varandra på ett viktigt sätt.
Ja, det tycker jag verkligen. Och jag tänker också där människor inte bara får höra om Gud utan faktiskt får känna honom genom hur de blir bemötta, va?
Ja.
Det är bemötandet som är så viktigt i grunden för att vi ska få mer människor in i kyrkan, i byggnaden. Hur vi bemöter varandra. Om vi bemöter varandra med det som... Ja, som du beskrev i din krönika här som jag läste med, att vi har fyllda av andens frukter, va?
Ja.
Att vi inte ska alltid se problemet utan vi ser människan och bygger en vänskap där, va? Ibland så kan jag uppleva att ja, men du kan komma till våran kyrka, men du ska göra så som att vi vill att du ska bli för att du ska passa in, va?
Ja.
I mitt fall, jag kunde bli upprättad och helad trots såna, utan sådana anvisningar. Någon som skulle säga till mig, så ska du leva ditt liv. Utan om man väl fylls av den heliga anden, så är det den man ska följa.
Mm.
Det är så många människor, så många röster som säger till dig eller den eller hur man ska leva sitt liv.
Mm.
Utan genom den heliga anden så har vi ju egentligen svaret inom oss som bär med oss.
Mm.
Och jag tänker ibland som att... Och jag, en betraktelse i morse nu när jag lämnar min lilla dotter på dagis, det är att hon har en keps, det stort just do it, va?
Ja.
Och det är det jag tänker, hur man samverkar med det heliga anden. Att det är att bara göra det trots känslor och rädslor. För det är det som hindrar oss många gånger från att möta vår nästa med kärlek. Den som vi har tendens att förskjuta och förkasta. Den som inte är lik oss. Litar vi bara på att vi är burna i Guds kärlek. Vi har ett syfte. Det är att se de människorna som ingen annan vill se. Att gå dit som ingen annan har gått. Att göra den här uppoffringen för någon annan som vi är kallade till att göra.
Mm. Mm.
Och jag tänker på alla dessa kyrkobyggnader, stora, stora hus. Och Jesus har jag aldrig upplevt att han har sagt eller hört att han säger att vi ska bygga stora hus. Däremot det han säger, det är att vi ska följa honom. Vi ska älska vår nästa. Det har du gjort för den minsta, har du gjort för mig.
Mm. Mm.
Så framtidens kyrka, tänker jag att den kommer nog se väldigt, väldigt annorlunda ut, tänker jag. Men jag hoppas att den för oss närmare varandra, ja, människor.
Är det en tillbakagång mer till någon slags nya testamentlig bild som du tänker om? Nu tänker att det ser annorlunda ut, då är det kanske inte annorlunda än Bibelns, de här första församlingarna vi, nej, ser, utan mer än något annorlunda mot det vi egentligen har byggt i nuet.
I nuet, ja.
Ja.
Precis.
Hur viktig är... För det handlar ju här om, det är ju äktheten, det är det utåtriktade. Mm. Nu pratar om, dels är det liksom en äkthet och en ärlighet som jag tolkar som att det här är inte liksom, ska vi inte spela charader och liksom låtsas andlig, låtsas, alltså du vet, självpräktighet och så vidare, utan få lägga bort det. Mm. Det är den ena, liksom just det här värderingsmässiga när jag hör hos dig, och det andra är också då det utåtriktade perspektivet, yeah, alltså att inte finnas till för sig själv.
Mm.
Men jag funderar också på, i det, för är det utåtriktade och i ditt, det finns ju liksom något grundläggande i det, att det är utåtriktade lätt hamnar i just evangelisation och mission.
Mm.
Men det utåtriktade är ju också diakoni, väldigt mycket.
Mm.
Det måste ligga dig väldigt varmt om hjärtat utifrån din, ja, egen resa, utifrån, ja, ditt arbete.
En stor förebild för mig är Karl-Erik Svaberg. Jag har följt honom och läst det mesta om honom. Och han säger att det är bön och diakoni i samklang som kan skapa att det blir det.
Ja.
Och jag jobbar utifrån lite hans principer i det syfte som jag tjänar här i Falköping. Och det är att skapa inkludering. Att se varje människa. Att få den människan med den blicken jag fick i mitt liv som trasig. Blicken av att man stannar upp, inte har bråttom, utan man möter människan och försöker att hitta där den människan, där den befinner sig, för att sedan leda den framåt mot ett nytt mål, mot en ny framtid, mot en ljusare framtid. Och där är det i mötet med den andra. Och jag tänker, vi har vägmärken i våran verksamhet, och ett av de vägmärken är att vi vill se de människorna som ingen annan vill se.
Mm.
Och det kan ju låta lite stötande, men många gånger så är det ju så. Det är de människorna som oftast inte är välkomna någon annanstans. De är välkomna till oss.
Mm.
Och jag tänker också som kyrka hur viktigt att man fortsätter att ägna sig åt det syfte som Jesus gjorde, som var där bland de socialt utstötta. Då kallades de spetälska. Idag har vi ju inga spetälska längre. Men vi har människor som lider av ofrivillig ensamhet. Och det är en sjukdom, ett tillstånd som sakteliga tar död på människan.
Mm.
Vi lever närmare in på varandra än någonsin, men i Sverige idag så upplever jag fler och fler leva i en relationsfattigdom. De har inga relationer till andra människor. Och det är det vi jobbar mycket med på hela människan. Och jag hoppas kyrkan blir ännu bättre och bygga broar till andra goda krafter i samhället. För det är väl det god diakoni handlar om för mig. Mm. Att bygga goda samverkan med andra goda krafter. Samarbete och samverkan. Och det är ju våra trumfkort nu på hela människan. Vi har snabbare riktade insatser till psykiatrin, till landstinget, till kommunen, till rådgivningscentrum. För att kunna hjälpa människor vidare.
Ja. Mm. Så en, kan man göra den här jämförelsen? Alltså, man pratar ju ibland om när i liksom, Sverige som land, när man drar in på biståndet. Mm. Att det blir väldigt fattigt, liksom, att det är en farlig väg att gå att börja att liksom, försöka minska på de pengarna och använda det till annat. Är det en jämförelse att göra med att när en kyrka på något sätt minskar på sin budget kring diakoni? Alltså det kan ju vara ekonomi, men det kan också kan lika gärna vara tid, ja, tänker jag, ja, i det. Att man liksom sorterar bort det, för att det finns så mycket annat att göra. Är diakoni liksom första rummet i princip då? Bönen och diakonin, sa Karl-Erik då.
Ja. För diakonin är ju det som är själva kärnan, och då är det där också evangeliet växte fram ur hur människor gick ut och betjäna, hur de med omsorgsfullhet och delade bröd och lagade mat och delade med varandra. Och den diakonin som vi utgör på hela människan Falköping är ju kyrkans förlängda arm. Mm. För det finns faktiskt så att de gäster som vi har hos oss, de är inte välkomna till kyrkan. Mm. Men det var ju liksom dit Jesus gick. Han gick ju till dem som ingen annan ville vara nära. Ja. Och det trappar ju hela sin trovärdighet och evangeliumet om kyrkan väljer sig att inte vilja stå med dem som är de mest utstötta och svåraste människorna att göra med.
Ja.
Och vi formas ju mycket av rädslor. Givetvis så blir vi försiktiga och rädda och drar oss undan från det, va?
Ja.
Men vi är ju kallade i löftet om att vi är hållna och beskyddade av Gud. Så det är det jag litar på varje dag när jag går till jobbet eller åker till jobbet. Jag ber om beskydd och jag ber om andens ledning över de beslut jag ska ta.
Ja, mm. Ja. När du säger att och människor de är inte välkomna till kyrkan, är det just för att man då, är det för att det här är människor som har en så, med så skadade på något sätt att folk, alltså helt enkelt blir oroliga. Du kan inte ha dem i liksom möblerade rum, om man säger så.
Så är det. Och det som uppstår då, problemet, att det blir en olust känsla. Och det förstår jag också, att det ska ju vara, alla ska ju känna sig trygga, va?
Ja.
Så det är en utmaning, tänker jag. Hur man ska, för de människorna som känner sig att de inte är välkomna ens till kyrkan, de har ju upplevt det som ett stort sår. Men det är ju därför det är så viktigt att kyrkan kommer till dem.
Mm. Mm.
Att människor går ut och möter de här människorna. För kyrkan måste vara nära samhällets sår, va?
Ja.
Det tror jag är jätteviktigt.
Och då kanske en verksamhet som hela människan då, som inte liksom innefattar massa folk som inte liksom har egentligen tänkt att man kanske ska möta en människa som är så sårad. Mm. Det kanske behövs den typen av yta, kanske är den första kontaktytan då, helt enkelt, för kyrkan. Det är så ni tänker.
Jajamän, så är det.
Och då är kyrkans utmaning i det är på något sätt i nästa steg, när den där människan på kanske hela människan få nå sin botten och få, när den börjar få lite mark under fötterna igen och börjar vilja ta steg, då behöver kyrkan vara redo.
Då behöver kyrkan vara redo. Precis, ja. Precis, så jag tänker. Ja. För att återupprätta människovärdet handlar många gånger om enkla saker. Att man stannar upp och nyfiken och vill veta mer om den personen. Ja. För det händer så mycket inom oss. Ja. Jag ser det varje dag, hur människor växer.
Ja. Mm. Vad är det viktiga för en kyrka då? Eller för liksom, vi tar ner det på personnivå istället, för en församlingsmedlem att tänka på när man möter de här människorna. När man möter en människa som den du var. Mm. Vad är viktigast där då? Är det helt enkelt att inte vända bort blicken?
Ja, att inte se problemet utan se människan. Och inte vara så snabb med i tron om att de ska lösa människans problem genom att den ska ordning efterfölja någon viss instruktion. Utan ett upprättande kommer ju oftast utifrån helt andra mekanismer. Och det är så viktigt, för jag har upplevt också ibland att våra medmänniskor eller för sig har blivit illa åtsatta av andra kristna, för att man går, liksom går hårt åt dem. Det är vad de vittnar och berättar om. Sen kan jag ju tänka mig att det endast har fått goda intentioner och goda avsikter. Men ibland så har vi så bråttom med att inte vilja lyssna. Att samtala. Lyssna, vem är det jag pratar med innan jag ska förändra den? Utan det handlar ju liksom om att tillit och förtroende. Det är två saker som jag jobbar väldigt mycket med. Tillit och förtroende. Och det får man om man stannar kvar i en människas liv där de flesta bara lämnar. Och det tror jag vi kristna är kallade till. Att stå kvar, även när det känns obekvämt.
Och sen är det på något sätt då att lyssna, inte vara för snabb. Men också kanske finns en ämnelighet i att veta att djupast sett kan jag kan inte åstadkomma en förändring i en annan människas liv. Det är Guds uppdrag.
Det är Guds uppdrag, ja.
Och då få se liksom att mitt uppdrag här blir att lyssna och kanske i och för sig säga något också ibland. Men det kanske inte är, nu måste du skärpa dig perspektivet först och främst. Eller?
Det är också att förmedla hoppet. Jag tänker ibland, min pappa som inte är troende, bekännande troende, han har alltid haft en fras till mig genom livet. Och jag var så less på den där frasen. Men nu när jag ser tillbaka så var det bästa han kunde göra för mig. Han använde sig av, det är alltid som mörkast före gryningen. Det är alltid som mörkast före gryningen. Och jag är så tacksam nu när allting är kommit till... mitt liv är som det är idag, att han var det som är viktigast, hoppet, förmedla hopp, va?
Ja. Och det är ju spännande att fundera på också, tänk att, för det är väl både din och min övertygelse att han var Guds språkrör där.
Jajamän.
Till dig.
Jajamän.
Den enda som inte är säker på det är han, kanske.
Jajamän, absolut, jag är övertygad om det. Även människor som inte är bekännande kristna har upplevt att de har haft Guds tilltal till mig, va?
Ja.
Absolut. Så ibland så begränsar vi Gud i en liten fyrkantig låda. Det är så mycket större. Och jag tänker, min väg till Jesus, det var ju genom att totalt ofullkomlig, totalt miserabel på alla dess sätt. Jag var inte rättfärdiggjord för 5 öre, jag kunde ingen bibeltext, ingenting. Men Gud, han ville ha mig. Och han fyllde mig med sin helige ande och drog iväg mig på ett sån fantastisk resa, vilket är än idag, att gå med Jesus är otroligt spännande. Och det var inte alls så som jag trodde, va? För jag trodde ju någonstans att jag var tvungen att göra avkall på det som är mindre kul. Men jag har ju haft mer roligt nu i mitt liv med Jesus än vad jag någonsin har haft, va? Där man kan vara liksom den man är och när man är skapad till. Att man liksom vågar att vara i sin ofullkomlighet. Det är en frihet i det.
Nu, vi ska landa här, Samuel, men jag måste ju fråga dig då, utifrån allt detta. Jag gissar svaret här. Eller har du någonting mer där som du hade i tanken? Jag ser att du lägger liksom pannan i väck och funderar på om det inte var något mer du ville ha sagt.
Nej, jag är nöjd där. Jag är jättenöjd där, Carl-Henrik.
Jättefint har det varit, Samuel. Ja. Och jag funderar helt enkelt på, även om jag liksom anar svaret, så känner jag att du ska få ge det ändå. Har du hopp om kyrkans framtid?
Ja, det har jag absolut, verkligen.
Vad är det som gör det då?
Genom att Jesus, jag har honom genom den helige anden i mitt hjärta, och det är som hoppet som vi ska förmedla och bära med oss. I denna värld så är det extra viktigt att vi förmedlar just hoppet om att det finns en Gud som älskar oss.
Tack Samuel för att du kom och delade ditt hjärta och din dröm och din längtan om framtidens kyrka.
Tack Carl-Henrik, det kändes jättebra det här. Det är fantastiskt bra. Jag var ju som sagt lite smånervös innan, men du gjorde att jag blev mindre nervös. Och nu är jag inget nervös längre alls.
Nej, det är bra. Nu ska du få fortsätta med det du gör till vardags. Det är du inte nervös för?
Nej, det är jag inte.
Nej, det är bra. Tack så mycket.